Du lyssnar till Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. På vår hemsida www.radioovik.se kan du nu lyssna på förra årets semesterpratare och efterhand lägger vi in våra gamla program. Och, kära lyssnare, den 1 juli börjar vi sända årets nya semesterpratare. Radio Nola Skogs.
Hej och välkomna till dagens program om O-ringen 2018. Vi tänkte vi skulle få berätta lite grann om sommarens begivenhet i juli när det kommer 20-25 000 orienterare hit till Örnsköldsvik. Och vi som är här och ska guida er igenom den här timmen är Claes Engström. Jag jobbar som generalsekreterare för O-ringen 2018 och med mig så har jag...
Jan Näslund heter jag och jag jobbar med marknadsområdet.
Och vi har tänkt lägga upp det här så idag att vi ska prata lite grann om O-ringen, de alla olika delarna. Det händer väldigt mycket spännande inom olika funktioner och förberedelser och försöka beskriva för er som inte har varit på ett O-ringen vad egentligen ett O-ringen är och vad ni kan förvänta er händer i sommar. Allt ifrån hur det går till när man sätter ut kontroller till hur det funkar med busstransporter och hur vi löser boendet för alla människor. Eller vad säger du, Jan? Det är väl ungefär det vi ska göra?
Absolut. När vi nu som har jobbat med det här ett tag närmar oss målet så känns det som att det är en gigantisk uppgift vi tog oss an, men också en gigantiskt rolig uppgift. Och jag tror att Öviksborna kommer att få en fantastisk vecka tillsammans med oss.
Ja, det tror jag också. Entusiasmen är ju stor ute i funktionärsleden och det görs ett riktigt hästjobb på många håll. Så att vi ska försöka beskriva lite grann hur det ser ut helt enkelt. Men innan vi gör det så kan man ju fundera, vad är egentligen fenomenet O-ringen på något sätt? Jag har ju med mig dig, Janne. Jag menar, du har ju visat upp din makalösa t-shirtsamling med alla O-ringen som har varit och alla logger och sådär. Som jag vet att din fru gärna skulle slänga bort, men som du sparar.
Absolut.
Du som är en riktig liksom, O-ringen-veteran får man väl ändå säga. Vad är hjärtat i O-ringen för dig?
Jag tror att jag skiljer mig inte åt mot för de flesta andra. O-ringen är ju... ett antal olika viktiga upplevelser. Vi som är inbitna orienterare så är det ju självklart orienteringsupplevelsen som lockar. Men vi vet också att det här med gemenskap är en viktig, viktig faktor. Det är ju så att vi orienterare blir ju oftast orienterare för livet. Jag har själv hållit på sedan 6-7 års åldern och nu har jag passerat 50 och tycker fortfarande att det är lika roligt. Så den här tävlingsupplevelsen är självklart viktig, men gemenskapen och få umgås med över generationsgränser faktiskt också en viktig drivkraft.
Tänker man då på klubbgemenskap eller handlar det mycket om att familjer har gemenskap eller vad?
Ja, det är gemenskap över, jag vill säga, många olika kategorier. Gemenskap i familjen, man åker oftast flera generationer i familjen, man umgås tillsammans med sin klubb. Men också i och med att det här är en sån gigantisk stor tävling så träffar man likasinnade från självklart runt om i Sverige, men också många från utlandet. Vi räknar med ungefär 45 nationer, så att det är en fantastisk mötesplats helt enkelt.
Och när man säger O-ringen, då har man ju tidigare sagt fem dagars. Är det samma sak där, eller kan du reda ut begreppen där lite grann?
Ja, det är en bra fråga. Fem dagars är ju vad namnet gick under många år. O-ringen, om man ska ta det själva det ordet, så kommer det sig av en sammanslutning som svenska elitorienterare drog igång på 60-talet. Och det var de som etablerade tävlingen. Men den gick under O-ringens fem dagars orientering. Och under många år var det just fem dagars tävlande som var så att säga huvudarrangemanget. Fem dagar på raken, och det var den tävlingsform som arrangerades.
Och det kan man väl säga gäller än idag. Alltså det är ju de allra flesta springer 5 dagar. Men sen har vi naturligtvis utökat produktutbudet med 3 dagars tävlingar. Och man kan springa 1 dag och man kan vara med som nybörjare och sådär. Så, där. Så att det är ju lite så det har blivit med tiden. En bredare palett helt enkelt.
Precis.
Ditt bästa O-ringen minne, Anna?
Ja, det är ju flera, men framförallt ska jag vilja säga 2. Det var mitt första O-ringen 1978 i Skara. Då hade jag ju hört talas om den här tävlingen, men upplevelsen var ändå fantastisk när man gled in mot centralorten, som den då kallades för, där alla orienterare bodde och alla massor av orienterare som fångade mig. Och under många år var just den där känslan var helt magisk. Sen det tävlingsmässiga var nog kanske då det året då jag vann en etapp. Det var väldigt roligt. Men varje år har sin charm det är väldigt svårt att plocka ut sådär enskilda händelser. Du, Claes, har ju också sprungit ett antal O-ringen. 83 vet jag, det var första året i Småland på Anderstorp.
Ja, det var det. Det var ju samma känsla där. Alltså, det är ju... Det man upplever som framförallt ungdom då, när man är med första gången, det är hur stort det är. Det är gigantiskt. Man inser inte innan man har varit på O-ringen hur stor orienteringssporten faktiskt är och hur många som håller på. Det är en massmönstring som få andra idrotter egentligen kan visa upp. Det är ju det bestående intrycket av det. Sen är det naturligtvis alla missar man har gjort genom åren sitter ju liksom, har man ju med sig och har lärt sig mycket av. Det är ju det som är sportens själ.
Absolut.
Men du, om vi skulle fundera lite grann då vidare här. Så vi har ju jobbat med det här du och jag några år nu. Och tänkte ju beskriva lite grann då hur det går. Hur ska vi lägga upp det här då, tänker vi?
Ja, jo, men dels så är det ju så här att vi är ju nu då ungefär 70 dagar kvar till start, men vårt arbete har ju pågått en tid. Vi skickade ju in en ansökan till aktiebolaget som äger själva arrangemanget och vi gjorde det då för ungefär 4 år sedan, så att processen fram till idag har ju varit lång. Och du, Claes, som generalsekreterare kanske kan beskriva lite grann vad vi har gått igenom under de här åren så här långt.
Ja, det har ju varit väldigt mycket en fråga om planering. Vi har ju ett väldigt bra stöd i Uppsala idag med ett antal anställda som jobbar med O-ringen hela året, som är specialister då på olika områden, allt från tävling till boende till resa. Och vi har ju också lagt upp arrangemanget så att vi har en ansvarig person här i Ö-vik som jobbar med alla de olika områdena. Tävling, resa, boende, upplevelse, deltagarservice, försäljning, IT-ekonomi och så vidare. Och de personerna har ju varit igång i 2-3 år och vi har haft en ledningsgrupp som har jobbat intensivt. Och nu är vi ju inne i en fas där vi har ett antal sådana grupperingar då som har jobbat på. Vi är nästan 200-300 funktionärer som har gjort planeringsarbetet här nu under det senaste året, halvåret. Och nu håller vi ju på att samla ihop då hela det här gänget som ska hjälpa oss under vecka 29 och 30 när tävlingen går. Och då får vi då in i stort sett kanske 1300 funktionärer totalt som kommer att jobba. Så det blir ju väldigt spännande och få genomföra det här äntligen. För nu börjar det så att säga brännas. Nu är det dags att det ska hända saker. Och man kan väl säga att det är, för att köra en melodiradioövergång, det börjar bli ganska bråttom. Och därför tänkte vi spela en av våra favoritlåtar från när vi var unga och sprang fort över stock och sten. Nämligen Johnny Bråttom med skivan Orientera Rock. En klassisk singel som såldes i ganska få exemplar, men som vi fortfarande kan texterna utan till på. Oh.
spelar någon roll. Det löper jag igen på väg mot nästa kontroll. Och inte blir det snack om någon sekundstrid, för Johnny kommer in på dagens klart bästa tid. Go, 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 Johnny, go, go, go.
Ja, där ser man hur det kan gå. På en digital inspelning fick vi ett hack i skivan. Det här är ju naturligtvis taget från en gammal härlig vinylskiva, så då kunde skivorna hacka och nålen stanna på ett visst ställe. För er som inte har varit med om det, så var det kanske en lärdom. Men tillbaka till O-ringen. Det där var ju våra ungdoms stora låt, Janne. Nu står vi inför en stor utmaning här när vi ska leverera en gigantisk orienteringstävling. Hur ser själva tävlingsveckan ut? Vad kan deltagarna och Öviksborna förvänta sig? Vi kör ju 21 till 27 juli nu i sommar. Hur är veckan upplagd tävlingsmässigt?
Ja, jo, det är ju en otroligt intensiv vecka som väntar. Och tävlingsområdet, det är ju själva kärnan såklart i hela O-ringen-arrangemanget. Upplägget är ju som sådant att vi förväntar oss att deltagarna och alla besökare anländer från med onsdagen vecka 29, och själva tävlingarna drar ju då igång faktiskt en lite tjuvstart redan då på fredagen med ett träningsrace som vi arrangerar här ute vid Bergsjön. Och sen då på lördagen är ju då invigning och dessutom då en ungdomsstafett. Och allt det här sker nere då vid O-ringentorget, och där tror vi kommer bli en riktigt häftig upplevelse. Så är man inte engagerad som funktionär eller tävlande, så som Öviksbo ska man givetvis ta sig ner dit då på lördag eftermiddag.
Och var ligger O-ringentorget någonstans?
Ja, det är ju så att vi kommer att utnyttja Fjällräven Center och framförallt omgivningarna kring Fjällräven Center med stort restaurangtält och så vidare. Vi kommer tillbaka till den delen längre fram.
Men du, ungdomsstafett säger du, det betyder att de springer mitt in i stan. Kan man orientera idag i en stadsmiljö?
Ja, det är ju superspännande. Det är ju sedan ett antal år tillbaka är det en väldigt central del i orienteringens upplägg att ha sprinttävlingar, och den sker ju nästan uteslutande i stadsmiljö eller parkmiljö i alla fall. Och det är en orienteringsform som givetvis innehåller väldigt hög fart, och det är väldigt många beslut som ska fattas. Man ska springa runt höger eller vänster kring ett hus, och där pratar vi alltså om små sekundavgöranden. Det är ju inte de här stora bommarna som sker där, utan det handlar om en väldigt högfartsorientering.
Intressant. Men sen efter det då drar veckan igång.
Precis, sen har vi då gjort så här att vi har tre stycken huvudarenor för den stora tävlingen för fotorientering. Två etapper, söndag och måndag, ute vid Domsjö eller Sundskolan. Och därefter så flyttar vi hela arrangemanget ut till Backsjö för etapp 3 och 4. Däremellan har vi faktiskt hunnit med en aktivitetsdag. Den är ju då på tisdagen. Och sen avslutar vi alltihopa med en fantastisk upplevelse, tror jag, både för oss arrangörer, för deltagarna och och alla som kommer att bevista arrangemanget med jaktstart väldigt spektakulärt på fredagen då, uppe på Skyttis.
Du, aktivitetsdag, vad är det för något?
Jo, det är ju så här att sedan ett antal år tillbaka så har efterfrågan på att hinna med att göra annat än bara tävla ökat. Alla besökare åker ju i regel väldigt långt och man vill hinna med att turista, se sina omgivningar. Och därför har man då lagt in en dag där det är tävlingsfritt för nästan alla deltagare. Så det är helt upp till besökarna då att hitta på något skönt att göra den dagen.
Just det. Och för den som inte så att säga alls är involverad i det här, hur mycket jobb är det att arrangera en sån här etapp? Vad är det för stora arbetsmoment? Vad händer så att säga under för att få till en sån här tävlingsdag?
Ja, men om man tänker så här att vi ska alltså förflytta i runda slängar 20 000 personer från sina boenden till en tävlingsarena som då byggs upp enbart för den här tävlingen. Vi tar fram orienteringskartor. Bara det är, för den som inte har sett eller vet hur det går till, så jag kan bara enkelt säga att det är ett otroligt noggrant och tidskrävande moment att ta fram en riktigt fin orienteringskarta idag.
Och då kan man väl tillägga då att just O-ringen är en nivå 1-tävling, vilket innebär att det ska vara världsklass på kartorna rakt igenom.
Precis. Det förväntas världsklass på kartorna, det förväntas världsklass på banläggning och arrangemanget i stort. Väl ute på en etapp så där ska all service i form av sportförsäljning finnas. Det ska finnas sjukvård, det ska finnas vätska, det ska finnas mat, det ska finnas allt man kan tänkas behöva när man är väl ute på ett sånt här stort event. Och det här bygger vi då alltså upp på tre olika platser. Vi har en tävling eller tävlingsklasser som är de är över 100 till antalet och alla har unika banor. Det placeras ut över 200 olika kontrollenheter.
Och det är per dag, va?
Och det är per dag, ja, precis. Och idag, till skillnad mot för 1994 då vi arrangerade arrangemanget, så är ju idag arrangemanget väldigt, om man får kalla det så, IT-baserat på det viset att alla deltagare ska kunna direkt vid målgång få alla passertider mellan sina kontroller. Man kommer att kunna följa sin bana om man vill via ett program som heter LiveLox, där man i efterhand då kan följa sin löpväg, exakta löpväg i skogen. Så att det här med tävlingsdelen är en utmaning av allra största mått att få ihop. Men vi har en fantastiskt fin grupp som jobbar med just tävlingsområdet, så att jag tror att vi båda känner oss väldigt lugna kring det tävlingsmässiga.
Det måste jag hålla med om. Och det är ju spännande också det här med de här kontrollpunkterna, som de blir ju 1000 stycken nästan till antalet över ett helt O-ringen. Och räknar man efter då hur många gånger som det har besökts av en funktionär innan tävlingen är över, så kommer vi att komma upp i nästan 10 besök på var och en av de här 1000 kontrollpunkterna ute i skogen för att säkra kartritning, banläggning och veta att kontrollerna verkligen sitter på plats och fungerar under hela eventet. Så att det blir väldigt många timmar bara kring det här.
Ja, och bara för att tillägga storheten i just tävlingsdelen. Vi har 12 olika vätskestationer ute i skogen, och många av dem ligger ju då inte så att säga efter en farbar väg, utan vi är tvungna att transportera ut vätska. Vi har sjukvård i skogen. Ifall någon skulle göra illa sig, så ska det finnas närhet till sjukvård. Så det är på så många, många dimensioner ett fantastiskt ett fantastiskt arrangemang att genomföra.
Sen finns det väl ett antal kuriosa detaljer, vet jag, som ni har tagit fram. Jag vet ju lite grann, när det är så många människor som springer så mycket tävlingar, då kan man ju då ställa några frågor till dig och så får du svara helt enkelt. Hur lång tid kommer man att tillbringa i skogen sammantaget?
Ja, man kan säga så här då att om alla orienterade rätt så skulle alla deltagare var ute 9 år i skogen, men så lyckligt är det ju inte. Vi räknar med att totalt 10 år kommer man att tillbringa i skogen under vecka 30.
Och 1 år tillbringas alltså med att bomma då under den här veckan. Ja. Det är ju en oerhört otäck tanke naturligtvis.
Ja, sånt slöseri med tid, ja, kan man ju tycka.
På sin semester.
Ja, precis.
Och det är ju en kuperad terräng i Övik och banorna blir ju med nödvändighet fysiskt krävande. Hur många Mount Everest kommer deltagarna att bestiga?
Ja, det där är ju en spännande fråga. Som vi brukar säga här i Övik, vi kan inte göra så mycket åt att vi har en väldigt kuperad terräng. Men 12,5 Mount Everest bestiger man. Så det är ju rätt maffigt.
Och hur mycket kilometer springer man då ungefär?
Åh, nu kanske du sätter mig på pottan. Det är långt.
Ja, jag tror att om jag minns rätt så tror jag att det är 62 000 mil som man springer under ett O-ringen.
Det stämmer när du säger siffran.
Och dessutom är det så tror jag att det faktiskt var 1250 Mount Everest som ni har räknat fram.
Är det 1250?
Ja, alltså det är hysteriskt många berg som man springer upp för.
Ja, du ser. Alla siffror håller man inte koll på.
Nej, där har du ju dina kilometrar, alltså 62 000 mil springer man och deltagarna ska upp för 1250 ja. Mount Everest. Så det är en mäktig insats som även deltagarna gör under ett O-ringen på tävlingsdelen. Så att det blir väldigt spännande att se hur det här ser ut.
Sen att tillägga som en viktig del, det är ju att arrangemanget har ju vuxit de sista åren på det viset att vi arrangerar något som heter mountainbike-orientering. Mountainbike och cykla vet ju alla vad det är och orientera vet de flesta också. Den här kombinationen är ju oerhört häftig. Man monterar alltså en speciell hållare på sin cykel där kartan då sitter. Och så cyklar man alltså runt till kontrollerna och det här gör man på små stigar, lite större stigar och ibland också vägar. En otroligt fartfylld gren och vi väntar oss över 500 deltagare till den här tävlingen som också pågår då i 5 dagar och startar på söndagen precis som alla övriga och går i mål på fredagen.
Mm. Så det finns lite att välja på för den som vill vara med. Och hur ser det då ut om man plötsligt får lust att springa en O-ringen etapp som Öviksbo? Hur kan man göra det?
Ja, och man bara inte kan utan man borde. Jag brukar säga så här för de som frågar att det är en upplevelse som slår det mesta. Och dessutom är det så att alla kan springa en bana. Man klarar sig med sin skolorientering med den kunskap man har med sig. Det finns svårigheter och banlängder som passar alla kategorier. Och det är väldigt enkelt. Ändra besöker man O-ringentorget där vi har det vi kallar för deltagarservice och köper sin bana och då får man se den i förväg så man kan förvissa sig om att den passar min kunskapsnivå. Eller så åker man ut till den etapp man väljer att åka till och så köper man sin bana på plats där. Och vi har någonting som heter dessutom orienteringsskola. Så är det någon som vill fördjupa sig och få lite mer kunskaper så kan man få ta del av den också.
Spännande. Och det innebär ju också att man får springa på detta fantastiska O-ringen-upplopp bland 8000 människor och alla flaggor och färger vid sidan om. Det är en upplevelse att bara få gå i mål där. Så för er som inte är så vana kan man välja en kort, jättelätt bana bara för att få springa på upploppet. Rekommenderas varmt.
Ja, eller för all del kanske man vill ta del av O-ringens gigantiska dusch. Den är ju omtalad.
Det är exakt. Det är en spännande upplevelse, särskilt för de pryda. Ja, en annan fråga då som man ägnade tid åt som junior, det var ju att man det var ju inte bara det att man som Johnny Brotton ville bli riktigt duktig på orientering och bli bäst i världen, utan man var ju även lite fascinerad av alla de snygga damerna i damer 21 elit. Och därför tänkte vi också tillägna dem en särskild tanke och spela en låt som heter Eva i D21.
Oh,
21. Ja, Eva i D21 med Carl Hygges. Så fyndigt.
Klassiskt band.
Klassiskt band, ja. Ja, Claes, resa. Alla dessa deltagare, hur ska detta gå till?
Ja, man kan väl enkelt svara på det med ett ord. Busskaravaner är ju sättet som vi transporterar deltagarna med i O-ringens sammanhang. Vi har, för oss här i Övik så har vi valt två egentligen huvudplatser som bussarna kommer att gå ifrån. Dels nere vid Hamnplan så kommer det att utgå bussar. Och sen kommer det att utgå bussar ifrån Parkskolan, det man kallar för Elefantskolan i anslutning till Solänget. Och där har vi också så att vi har en jättestor parkeringsplats för alla som ska ut till tävlingen, åker helt enkelt till Solänget och EOR och parkerar där. Där har vi 3000 p-platser ungefär. Och sen kliver de på bussar och så åker man ut till de här tävlingsarenorna och sen åker man buss tillbaka. Och då är det inte så att det räcker med en buss i taget, utan vi kör i karavaner om 5 bussar för att hinna fösa på alla människor så fort det någonsin går. Om man tänker tunnelbanan i Tokyo så får man någon typ av bild av hur det här ska gå till, så att säga.
Det låter ju härligt. Vi har ju korta avstånd till våra tävlingsarenor. Vi förväntar oss kanske att man också använder andra färdmedel än buss.
Ja, absolut. Vi hoppas ju att många ska välja cykeln, vilket vi också har uppmuntrat deltagarna till att göra. Vi kommer att skylta upp tydligt med cykelvägar ut till alla arenor. Så att, blir det fint väder så tror vi att väldigt många också kommer att välja att cykla.
Många bor ju som sagt då ute på camping, det vi kallar för camping Svedjeholmen, men många bor ju då på andra ställen, och sen har vi då vårt O-ringen torg som ligger ute i Fjällräven Center. Hur ska vi lösa den här utmaningen?
Ja, för de som bor i Svedjeholmen, det är ungefär 5-6 tusen räknar vi med på campingen, det är 1500 campingplatser, så kommer det att finnas en matarbuss som går på eftermiddagar och kvällar fram och tillbaka till O-ringen torget. Och sen vet vi att ganska många har hyrt boende i centrala delarna av Övik, så många kommer faktiskt att ha gångavstånd. Sen har vi ju en campingdel också med 700 platser som ligger mitt inne i stan. Så att det känns väldigt bra, och det är något som vi är väldigt tacksamma för emot alla Öviksbor som också har valt att hyra ut sina boenden. De har verkligen möjliggjort för våra gäster att komma hit. Jag tror vi har hyrt ut nästan 800 bostäder idag via oringen.se, och vi har kanske 200 bostäder till som finns där. Vi skulle behöva lite mer husvagnar, vore jättebra, men i övrigt så ser boendefrågan riktigt lovande ut för oss, och det löser ju också en del av kommunikationsutmaningen när det är många som faktiskt, som det visar sig, har valt att bo i centrala Övik, vilket är jättebra.
Kan man fundera någonting kring hur Öviksborna ska tänka själva, i och med att vi vill ju att så många besökare som möjligt ska leta sig in till centrala Övik sedan man har avverkat sin tävling under dagen, så eftermiddagar och kvällar att man utnyttjar restauranger och vårt övriga affärsliv, och givetvis besöker vårt O-ringen torg nere i Fjällräven Center. Hur ska Öviksborna tänka där?
Ja, nej, men de är jättevälkomna, och vi hoppas ju, det är därför vi har dragit in hela eventet till centrala stan. Vi hoppas verkligen att det blir både Öviksbor och orienterare som åker ner till arenan. Alltså då menar jag Fjällräven arenan eller Fjällräven Center, så att de kommer ner till vårat O-ringen torg, och där finns det ju mycket spännande att göra och se. Och för att komma dit så är väl egentligen, vi kommer att rekommendera alla deltagare att använda parkeringshusen, och vi hoppas och tror att de ska räcka till. Sen är det ju kanske många av Öviksborna själva som har tillgång till parkeringar via jobb och annat. Men annars så är det ju, går det ju jättebra att cykla även för Öviksborna naturligtvis.
Precis, eftersom vi också då har sett till att vi har en del camping i centrala Övik, så betyder det också att vi, om man får använda det uttrycket, lägger beslag på en del av de parkeringsplatser som normalt sett kan användas för bilparkering. Vad ser vi för utmaningar där och så?
Ja, egentligen som det ser ut nu så är det inte så rasande stora ytor som försvinner i form av befintliga parkeringar. Det är egentligen en del av den parkering som ligger nedanför badhuset som blir camping, och det är en del av parkeringar runt Sjögatan, men det är ju mera privata parkeringar, så att det finns i stort sett lika mycket tillgänglig parkering som du brukar göra. Det är ju mest att det kommer att vara mycket folk i stan. Men det är det ju när folk jobbar också. Det är ju säkert många som är på semester. Så vi tror att vår förhoppning är att det ska flyta på. Sen kommer det att vara lite krångligare. Jag menar, det är väldigt många folk mycket folk i rörelse på små ytor. Och alla som kan, tycker jag, ska försöka låta bli och åka Svedjeholmsvägen. Den kommer inte att vara avstängd, men den kommer att gå långsamt. Så de som till exempel bor i Svedjeholmen tror jag vinner på att åka runt över Varvsberget Hörnett när de ska hem under veckan. För det kommer att vara mycket trafik och mycket köer förbi Solänget hela veckan och bussningen.
Ja, självklart hoppas vi att arrangemanget kommer att märkas. Konstigt vore väl annars när vi nästan fördubblar befolkningsmängden i Övik under vecka 30. Så med lite tålamod och gott humör så hoppas jag att Öviksborna också ser de här störningarna, om vi får kalla det så, som av godo.
Ja, absolut. Och det kan vi ju konstatera att bara de här 700-800 objekten som vi har hyrt ut i boende har ju inbringat sådär en 8 miljoner till de som hyr ut. Så det är ju en fantastisk tillskott, för det blir lång semestrar för många Öviksbor framåt hösten, kan man tänka.
Det kan vi hoppas. Vi var inne på det här med boende, och vi har som sagt, om vi får kalla det då, två campingområden. Och hur går det där till?
Ja, vi har en som vi kallar för stadscamping, och där finns det då 700 platser på lite olika delar av stan. Allt ifrån kajerna runt gamla järnvägsstationen till Lungviksparken och ett antal ytor då in i stan. Vikingavallen kommer att vara camping på Dalgatan och så ett antal parkeringsplatser. Och det blir ju jättespännande att ha camping i central stadsmiljö. Och den är slutsåld, så där kommer det att bli ungefär 700 kampande. Och sen har vi 1500 platser i Svedjeholmen, som är då på samma ställe där vi hade campingen senast. Men det är då mer en traditionell O-ringen camping, kan man säga, med grönytor och så, mer för familjer som kanske har lite mindre barn. Och sen har vi ju jobbat jättemycket med privatboende, och ett skäl till det är att vi ser att även orienterarna har blivit lite mer bekväma med åren, så att det är många som helt enkelt inte åker på O-ringen om man måste bo i husvagn. Så därför har det varit jätteviktigt för oss att det har blivit så många som har valt att hyra ut sina hus och lägenheter.
Precis, jag tillhör ju den kategorin själv, så att jag vet precis hur man resonerar. Men jag är lite fascinerad över det här med våra campingområden, för jag vet ju också att det kräver ju en hel del service till deltagarna. Mm. Det går ju inte bara att sätta upp en husvagn. Idag vill man ha lite mer service än så.
Ja, en sån där del som vi lägger mycket krut på, det är att dra fram el till ganska stor andel av de här campingplatserna. Jag tror vi totalt sett kommer att ha 1200 elplatser. Vilket är väldigt mycket, och det känns jättebra, för att det är väl en effekt av att alla ska ladda sina mobiltelefoner idag. Det har ju blivit så att säga en mänsklig rättighet som ligger långt ner på Maslows behovstrappa, framförallt för de lite yngre deltagarna. Och det här har liksom, behovet av el har rakat i höjden rejält de sista 2-3 åren.
Precis.
Sen bygger vi naturligtvis VA och toalettvagnar, så att vi har inte, på campingarna har vi egentligen nästan inga bajamajer, utan vi kommer att ha toalettvagnar där det är spolbara toaletter, och det är en ganska stor insats för att få det på plats. Så att vi bygger ju faktiskt som organisation upp Sveriges största camping varje år när O-ringen arrangeras. Det är kanske inte så många som vet om det, men så ser det ut.
Precis, och där har vi ju en stor del av den utmaning som vi i de lokala funktionärsrollen har. Vi gör det här en gång och inga fler gånger, så att varje år är det ett gäng nybörjare, men det brukar bli bra.
Ja, vi har jättemycket bra folk på den delen också som jobbar med service, som har tagit sig an det här med liv och lust, så jag tror att det kommer att bli väldigt bra. Men då när man har tävlat och man har transporterat sig fram och tillbaka till tävlingen, man kanske har bott och så vidare, då vill man ju också som deltagare ha någon form av upplevelse här, och då finns det ju ytterligare ett område som vi kallar för just upplevelse. Vad händer där? Och kanske framförallt, hur ser O-ringentorget ut? Det är ju spännande, eftersom Öviksborna också kan nyttja det.
Precis. O-ringentorget det är ju så att säga själva navet kring arrangemanget. Dit deltagarna kommer före tävlingarna, efter de olika etapperna, och det är där vi hoppas att alla ska kunna uppleva gemenskapen, att ta snacket, eftersnacket, att prata lite kartor och andra upplevelser. O-Ringentorget kommer som sagt att vara då framförallt på de stora ytorna utanför Fjällräven Center, där vi har ett stort restaurangtält, och där gör vi ett gott samarbete med Modo Hockey. Så där kommer man att kunna äta, man kommer att kunna dricka, ta en kaffe, fika. Man bjuder på trubadurunderhållning på kvällarna. Vi har givetvis ett ceremonier, alla ceremonier med en scen där varje kväll kommer att hända saker.
Sen har ceremonier låter lite gammaldags. Ja. Vad händer på en ceremoni?
En ceremoni är ju en prisceremoni, prisutdelningar såklart. Vi har ju ett oerhört mängd klasser, och varje dag utses det då etappsegrare, och de ska givetvis hyllas, och det görs på scenen. Så det är väl framförallt det som sker där. Men på O-Ringentorget kommer vi dessutom att bygga upp en gigantisk sportbutik. Vi har ett samarbete med Alevalls Sport, som är en högkvalitativ leverantör av sportutrustning. Så där kommer man att kunna hitta allt som en orienterare och friluftsmänniska kan behöva.
Ja, så för alla er som är sugna på att köpa en fantastisk pannlampa, så har ni ert livschans nu. Det kommer aldrig att finnas ett sånt utbud i Övik.
Helt garanterat. Så det är en del. Sen kommer givetvis många andra våra samarbetspartners att finnas på O-Ringentorget. Allt ifrån de kommande O-Ringenåren till några politiska partier, till andra typer av leverantörer. Vi bygger upp något som vi kallar för Bagheera-labyrinten, en mikroorientering på ett antal kvadratmeter. Vi bygger ett område där barn kan snickra. Vi har ett fantastiskt fint samarbete med Örnsköldsviks kommun rent generellt, men också med Sliperiet, som håller öppet under eftermiddagar och kvällar, där en rad aktiviteter kommer att pågå. Vi har vid O-Ringentorget något som kallas för deltagarservice, och dit kommer alla deltagare med sina frågor och funderingar. Man vill köpa en start, hämta sin nummerlapp eller vad det nu kan vara för någonting. Så på O-Ringentorget kommer det att hända massvis med saker, framförallt från och med fredag, lördag. Men vi tar O-Ringentorget i besittning redan på onsdagen före tävlingarna. Upplevelser såklart omfattades oerhört mycket, mycket mer. Vi vill ju att besökarna ska uppleva inte bara O-Ringentorget och de här olika tävlingsarenorna, utan också hitta till alla fina smultronställen vi har i Örnsköldsviks närhet, men också såklart i hela Höga Kusten.
Just det, och hur har intresset varit? Är det många som är på hugget av entreprenörerna och vill nå våra deltagare?
Ja, det är jättekul. Vi har fått en väldigt fin respons, och vi har ju ett antal olika typer av samarbetspartners, allt ifrån tävlingsvärdar etappvärdar till tävlingspartners, och också de som inom citationstecken bara vill synas på O-Ringentorget. Och det är väldigt glädjande att det här samarbetet med våra samarbetspartners går väldigt bra.
Mm, kul. Det låter ju i huvudsak, tycker jag, som att vi ligger hyggligt i fas med förberedelserna. Det är grönt ljus, och vad kan väl då passa bättre än att spela låten Green Light med Lorde? I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love,
no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you.
Ja, sen har vi det här med deltagare också, Janne. Du har ju jobbat intensivt med att skapa ett lockande event och locka hit människor. Hur har det gått? Hur ser det ut? Hur många tror du att det blir?
Ja, skrivande stund drygt 13 100 anmälda. Och det får vi väl säga ser väldigt bra ut. Till skillnad mot för andra många sådana här stora event så kan man ju anmäla sig fram till tävlingsstarten eller O-ringen. Det är inte som på Vasaloppet eller andra där det finns ett begränsat antal platser. Och det gör ju att vissa väljer att anmäla sig sent och det skapar i sin tur då lite planeringssvårigheter. Men vi känner att vi ligger väldigt bra till. Och det är ju i huvudsak en av vår grupp ska jag säga, viktigaste uppgifter att se till så att så många som möjligt väljer att boka in Övik och Höga Kusten vecka 30.
Om folk beter sig som de brukar göra på O-ringen och anmäler sig på ungefär samma sätt på vid samma tidpunkt, hur många innebär det att vi kommer att ha då?
Att då blir det drygt 20 000.
Så det innebär också att det är ett stort O-ringen, eller hur?
Det är ett väldigt stort O-ringen. Jag har roat mig med att titta lite historiskt då. I Hälsingland 1981 så var det faktiskt 20 800 och vi har chans att bli det största O-ringet i Norrland genom tiderna.
Just det.
Och det skulle vara helt otroligt. Det trodde jag själv inte var möjligt när vi drog igång det här för ett antal år sedan.
Hur har ni jobbat då? Vilka kanaler använder ni för att nå folk?
Ja, det är ju så här att i och med att vi nu ägs, vi ska säga, arrangemanget ägs av O-Ringen AB och deras viktigaste uppgift är att få en kontinuitet, en hög kvalitet på tävlingarna och att det långsiktigt säkrar arrangemanget. Det gör ju att vi har snällt fått vänta in vår tur, det vill säga våra stora marknadsföringsinsatser har ju egentligen skett då från och med vecka 31 2017 när nästa etapp var vår som vi brukar säga. Vi jobbar med en tidning som vi har givit ut. Vi jobbar självklart med sociala medier som våra främsta kanaler. Och där handlar det om självklart att prata om allt det fantastiska i terrängväg och vad tävlingen kommer att erbjuda. Men också om framförallt Höga Kusten och allt det fantastiska som Höga Kusten erbjuder. Och det känner vi att det är en enorm tillgång för oss. Har varit från dag ett.
Så det är ingen slump att det heter O-Ringen Höga Kusten och inte O-Ringen Örnsköldsvik?
Nej, absolut. Och det var vi helt eniga om med bolaget då, i Uppsala. Att det är Höga Kusten som säljer och det är Höga Kusten som vi vill visa upp. För det är ju trots allt så att vi vill skapa en upplevelse mer än bara de här tävlingarna.
Spännande.
Mm. Precis. Och det här arrangemanget, vi har varit inne på det tidigare, innehåller ju mängd olika delar och en viktig del är att om vi nu jämför med 94 då vi var över 3000 volontärer, 3000 funktionärer så är vi nu nere på i runda slängar 1300 funktionärer och för att få det att fungera så är ju IT en förutsättning och allt vad det innehåller. Och du Claes som har varit med nu i planeringsarbetet, vad skulle du säga kännetecknar IT för O-Ringen?
Ja, det handlar ju mycket om att säkra kommunikationsvägar. Vi drar ju tillsammans med Övik Energi så ser vi ju till att vi har fiber ut till alla arenor. Men vi jobbar även tillsammans med de stora mobiloperatörerna. Vi hade ju lite problem på O-Ringen i Arvika att det gick så otroligt mycket kapacitet vad gäller mobiltäckning. Så att alla system gick ju på högvarv och en del gick till och med ner. Så nu har vi förhandlat fram bra lösningar med de större mobiloperatörerna som ställer dit extra master under O-Ringen-veckan bland annat. Vi kommer även att erbjuda ett internt wifi för deltagarna ute på arenorna som vi lägger ganska mycket resurser på att få på plats. Sen är ju naturligtvis hela biten med mjukvara och så en viktig del inom orienteringen idag. Det handlar ju om allt ifrån program för kartritning och banläggning till tävlingsadministrativa program. Så det har ju utvecklats oerhört på det där området. Men det som jag tycker är väldigt roligt är att vi har säkrat en väldigt bra lösning nu för deltagarna vad gäller både mobiltäckning och wifi-nät. Och det är ju också en sån där del som är jätteviktig för våra yngre deltagare.
Ja, men det låter ju betryggande. Sen har vi ju också alla deltagare som förväntar sig få sina resultat i princip omedelbart efter målgång och tillgång till resultat via appar och webbsidor och så vidare. Hur går det där till?
Ja, det finns ju bra lösningar för det förutsatt att vi har mobiltäckning. Så där har vi ju liksom mjukvarusidan ser bra ut bara vi har täckning vilket vi känner att vi har säkrat oss om nu. Så att det kommer att bli en bra resultatgivning. Sen kommer vi även att ha några säkerhetsdatorer om man uttrycker det så där man ska kunna fysiskt gå och titta på resultaten i en dator vid tävlingen för de som inte är så vana vid mobilteknik. Vi har ju också en hel del äldre deltagare och några av dem är väl inte överförtjusta i den nya tekniken. Och så det är viktigt att alla kan få sina resultat.
Såklart, för det är ju trots allt en tävling vi ska genomföra.
Ja, för vissa är det väldigt mycket tävling och för andra är det mer av semester. Men alla ska ju ha sitt lystmäte.
Precis. Jo, vi har alla varit med om på kvällarna när vi ska jämföra våra spurttider. Så det är viktigt med korrekt resultatgivning. Och du var inne på det här också kring att vi bygger en massa. Och servicefunktionen är ju en av våra absolut både största och kanske viktigaste funktioner. Vad händer i servicefunktionen egentligen?
Ja, de drar ju, alltså de, till att börja med drar de ju allt vatten till duscharna. De bygger upp 180 duschar på alla tävlingsarenor. De ser till att det finns el ute på tävlingsarenorna till kylvagnar och kiosker och och att det sätts upp ett antal tält. Jag tror att vi sätter upp ett 40-45-tal olika tält under O-Ringen. Vi har ett stort antal bajamajer i samband med tävlingarna som ska placeras ut på rätt sätt och som ska slamtömmas varje dag, och det sköter också service om. Vi har ungefär 180 bajamajer som ska hanteras. Och de jobbar också naturligtvis med att fysiskt bygga själva tävlingsarenan med etappmål och virke, och samma sak gäller egentligen campingen, etablera de kiosker som behövs. Och så det är väldigt många små delar i bygge, markberedning, röjning ute på en del av tävlingsområdena för att komma till start med mera, och så sköter de ju också då. Så att det är en ganska diger lista på detaljer som de utför. Men det handlar väldigt mycket om tält, VA, bygg, el. Och det är mycket som ska etableras. Det är ju ett väldigt catch-up-artat arrangemang, kan man säga. Det går ju inte att se någonting att vi ska ha ett O-ringen i sommar än, i stort sett. Utan Nej. Allt det här görs ju 2-3 veckor innan, och sen så försvinner allting nästan omedelbart.
Precis. Nej, och bygggruppen eller servicegruppen, de bygger ju inte bara en arena, utan det är ju 3, eller rättare sagt ett antal arenor till också. Så att det är ju en enorm verksamhet som pågår under hela veckan.
Ja, och sen har vi ju inte riktigt material för 3 arenor heller. Nej. Så vi flyttar ju en del tält och så på nätterna mellan de olika arenorna. Och bara den planeringen är ju ganska spännande att se till så att den flyter på.
Precis. Och allt hoppas vi flyter på, men om det inte flyter på, då tänker jag mer på, det kan ju inträffa incidenter. Vi är ju trots allt ute och springer i en rätt så kuperad och delvis stenig och brant natur. Hur har vi tänkt kring sjukvård och den delen?
Vi har ju 2 delar där. Dels tillhandahåller vi ju första hjälpen ute i skogen och på ett antal punkter där vi har funktionärer som är utbildade i första hjälpen. Och vi fraktar också ut skadade deltagare ur skogen, en del med hjälp av bandvagn eller om de kan ta sig ner själva då till målområdena. Och på arenan eller på målområdena, där finns det då ett samarbete med Region Västernorrland. Så landstinget kommer att ha då en vårdcentral på varje tävlingsarena där man då som deltagare omedelbart kan få hjälp. Dels för att inte belasta vården extra på akuten i Övik, men sen också för att man snabbt som deltagare ska kunna få hjälp. Så för första gången i världshistorien kommer det att finnas en vårdcentral i Backsjö. Det är lite spännande.
Verkligen. Och dit kommer det ett antal 100...
Någonting sånt, genomsnittligt 100 skadade, och det är mycket fotstukningar och man har slagit sig så man blöder eller blir omplåstrad eller motsvarande. Men sen kan det också vara allvarligare incidenter. Vi vet att det kan förekomma hjärtstopp och liknande, och det gäller ju verkligen att vi har beredskap så vi kan hantera det så bra som det någonsin går.
Och vi har ju ett stort antal kontrollanter eller kontrollbevakare ute i skogen, och de genomgår också en... utbildning.
De får också första hjälpen utbildning, och där har vi också radiosamband mellan sjukvården och de som finns i skogen. Så vi har hjälp av frivilligorganisationen, radioamatörerna hjälper oss också med den delen, för vi kan inte helt förlita oss på mobiltelefonin om vi skulle få trubbel med den, utan där jobbar vi även med stabil 1900-talsteknik.
Så vad skönt, ja, härligt.
Eller hur? För en gångs skull kommer det till sin rätt.
Så bra. Och vi trots allt så håller vi ju till mycket av våra aktiviteter in i centrala Övik, och vi har ett gott samarbete, vet jag, med Brukshundsklubben när det gäller bevakning.
Ja, de kommer att hjälpa till att bevaka en del områden. Vi kommer även att ha Securitas som kommer att rondera områdena ute på campingen och så att det kommer att vara, eftersom vi är lite mer in i stan, kommer vi ha lite mer bevakning än vid ett vanligt O-ringen. Men vi förväntar oss inga stora problem där. Det är ju en trygg och bra stad, Örnsköldsvik, så att det kommer nog att flyta på bra.
Som avslutning, Claes, du har ju en fantastisk fin titel, generalsekreterare, och en avslutande fråga till generalsekreteraren måste ju vara ändå, hur mår generalsekreteraren så här nu då 70 dagar före, när vi har nu gått igenom en rad av de olika funktionerna?
Jo, nej, men jag har just nu en positiv känsla kring planeringsarbetet, och jag ser ju att väldigt många gör ett helt fantastiskt jobb. Engagemanget är väldigt stort. Naturligtvis är det mycket detaljer kvar att göra, men planeringsarbetet ligger bra i fas, och nu ska vi egentligen bara leverera på det sista här och ligga i. Så att, sen blir det ju naturligtvis mer och mer oöverblickbart i min roll. Så att det är ju detaljområden som folk löser nu, de ser ju inte jag alltid till, men det är ju ett gott tecken.
Absolut. Ja, det känns ju bara helt fantastiskt att vi snart får trycka på startknappen och hamna i läget genomförande.
Ja, det tror jag vi alla känner. Någon sorts skräckblandad förtjusning, men också att det ska bli väldigt spännande att få leverera det här vi har hållit på nu och planerat i ett antal år. Så det känns jättekul.
Ja, jag skulle egentligen bara skicka med en sista uppmaning och hälsning till alla Öviksbor och alla som lyssnar på detta program. Det är ju att själva ta del av den här festen. Helst såklart prova på, men kommer man inte så långt så åtminstone besöka en tävlingsarena. Det är min uppmaning i alla fall.
Ja, gör det. Det blir jätteroligt och vi får väl liksom avsluta den för att inspirera folk då att springa. Så, och för att den så sällan spelas i radio så skulle vi vilja spela Johnny Brottom en gång till, Orientera Rock, denna klassiska dänga. Tack för oss. Välkomna till O-ringen.
Tack.
Har det blivit dags för veckans novell som idag är uppläst av mig, Maria Meidel. Sara Lidman föddes i byn Missenträsk i Västerbottens inland 1923. Hon kom att bli en av de mest nyskapande språkkonstnärerna i den svenska litteraturen. Hon skapade sig ett alldeles eget språk, en sorts poesiprosa med inslag av både det bibliska och det burleska, det dialektala och vardagliga, med en alldeles egen melodi inblandat med det sköra och ömtåliga. Hon skrev ett 20-tal romaner, debuten 1953 med Kärdalen och sen det stora Järnbanesviten som kanske blev mest känd. Men Sara Lidman hade också under hela sitt liv ett starkt politiskt engagemang och skrev mycket debattartiklar och reportage. Det finns inte så många noveller av Sara Lidman, men ett par finns publicerade och då oftast som del i en dagstidning. Och här följer nu en av dessa noveller som publicerades 1986. Moster Evelina och Anton av Sara Lidman. Det här var i Malmfälten där jag bodde en vinter på 60-talet. Och jag besökte en gård för att intervjua en gruvarbetare, en hemmason som stannat hos mamma. Och sannerligen, den mamman. Att få sitta i hennes kök. Vem som helst hade velat vara barn där. Ett av de många omdömena om Evelina gick så här. När moster Evelina tar en i hand skulle man kunna föda en unge genom armbågen. Kanske hade hon fyllt 70, men åtminstone 19. Knotigt ansikte och fina vrister och lätt för att rodna. När hon gick över golvet såg man att hon hade en hop dans kvar i kroppen. Hon sa inte mycket, men hade den där värmen som gör att man vill sitta i köket hos en sådan människa och bara vara. Sonen hennes minns jag inte lika starkt. Och han var inte hemma en gång när en äldre man var där vid spisen. Han var talför och pratade politik. Det här var under Vietnamkriget. Och han var väl insatt i vad det handlade om. Dien Bien Phu och Tonkinbukten. Och det kemiska kriget och bondens förhållande till marken. Allt var nära för honom. Han såg mer bräcklig ut än moster Evelina, men var fortfarande en stilig kar. Kanske hade han fyllt 75, men åtminstone 52. När jag skulle gå sa han, nej, det är väl på tiden att jag går hem till mig. Och då undslappte mig en sån näsvishet att jag har glömt ordalydelsen, men innebörden var, men jag trodde att du hörde hemma här. Då såg de på mig. En och samma blick från två håll. Och den var inte tillrättavisande utan okynnig. Nästan uppfordrande. Säg någonting mer som du tror. Syns det på oss? För en främling så här långt efteråt. Du skulle bara veta. De såg inte på varann. Men ögonens samtidiga hetta. Det var som om jag hade blåst på glöd. Och sen fick jag veta av byn i episoder och fragment historien om dessa två. Moster Evelina och Anton. Hon hade kommit till byn när hon var 17 år, föräldralös och med en unge på armen. Och hon blev piga hos den argaste gumman i världen. En änka som hade en hemmason kvar dubbelt så gammal som Evelina. Den här ursinniga morsan gifte ihop sonen med Evelina. Och då sa byn att det var för att slippa betala piglön. Vissa tider bodde Evelina mer i lagorn än i stugan. Det är nu inte fullt så hemskt som det kan låta. Med en besättning på 7 kor och kalvar och lamm kunde en lagård vara ett vänligt ställe då på 30-talet. Eldstad och som ett rum framför kobåsen. Där kunde alla möjliga sysslor utföras. Långkok och byk och sköta småbarn, spinna och bada. Men framför allt, i en lagård grälades det aldrig. På den här tiden gick nasare och luffare som var ännu mer hemlösa än Evelina. De hittade denna tillflykt och den sällsynta möjligheten att få tvätta sig. Så de kom och spelade munspel och berättade om världen. Så att Evelina skulle ha fått dåligt rykte om hon hade förstått anspelningar eller ursäktat sig. Men svärmorn fick det ansträngande att gå med käppen och leta lodisar i höladan. En gång när hon kom in i lagorn stod Evelina på en allas veckotidning utbredd där på cementgolvet och provade ett par lackpums framför nosen på frommaste kon. Och skoagenten på knä framför henne med ena handen över vristen och den andra under hålfoten för att känna efter om skon passade. Och då fick svärmorn ett sånt raserianfall så hon stöp där. Och de måste bära in henne i stugan och hon blev sängliggande i 10 år. Då flyttade Evelina in och blev husmor. Och hon skötte den gamla hela tiden. Och det gjorde hon då så snällt att byn häpnade. Men Evelina tog inte åt sig beröm heller. Evelina gjorde alltid bara det som föll sig naturligt för henne. Och hon fick hedersnamnet moster Evelina. Och så födde hon barn. När en sörlänning frågat om det inte var ansträngande med så många barn, sa Evelina, att de första 5 är ju bra nog farligt, men de sista 5 har man inte ont av, för den blir omskött av de första 5. Så sen har man det ju lindrigt. När hon var 46 började yngsta barnet i skolan. Och sen födde Evelina inget mer. Då kommer Anton, den verklige. Och det var fulla skjortan. En sån där kar som när han går in i en skog, då viker sig tallarna. Han hade blivit gift i förbifarten med en lärarinna söderifrån. Hon hade kommit så späd och romantisk och förälskat sig som i en bok utan att vara rustad för det. Men Anton, borta i skogsarbete eller olika påhugg som det var då. Och när en hemmavarande hustru väntades sköta allt det där som kallades självhushåll. Hon hade fött ett par barn men blev allt klenare och drabbades av reumatism. Hon blev olycklig och mötte föga förståelse i trakter där det första budet löd. Har du bara en skog och ett vattudrag kring om dig, nu tar du dig maten. Och det andra budet. Den som inte ids leva må krypa av. Och Anton for fram som förblindad av sin kraft. Och det var ju inte bara tallarna som vek sig där han kom. Tills den där dagen i ett vägarbete moster Evelina kom gående. Och vägen hävde sig i en jordbävning och Anton lyftes upp på ett moln. Och det dröjde 10 år innan karn landade igen. De hade ingenstans att träffas. Och så träffades de och var oåtkomliga som det värsta norrsken. Hela byn gick i vågor av deras hemliga möten. En annan sak hände. Anton blev förälskad i sin hustru. Han fick syn på henne och började se henne. Han lånade böcker åt henne och blev omtänksam. Han tog henne med på möten och bar henne i en fäll. Ja, hon hade blivit som ett knippe rötter av all verken. Till slut var hon genomskinlig och försäkrade att hon var lycklig innan hon dog. Anton bar hennes kista över axeln, ensam. Han gjorde alltid bara som det föll sig naturligt för honom. Moster Evelinas man dog också. Och byn väntade nu att kärleksparet skulle flytta ihop så att vanligt folk äntligen kunde få ledigt från den där passionen. Men då hände det sig att en son till Anton och en dotter till Evelina förälskade sig utan minsta förbarmande. Och då vart Anton och Evelina som galna, så vanliga, skvalleraktiga och lömska. Anton sa att den där slampan över min döda kropp får du gifta dig med det stycket. Och Evelina i samma tonart. Jag ska köra utan med farmoras käpp om han visar sig här en gång till den där tuppen. De unga skrattade bara och ställde till bröllop. Det hölls i skolan och hela byn var bjuden och hela byn kom för att koxa och se på värdfolket. En Anton hade sjunkit ner från det där molnet, sannerligen. Och Evelina såg ut som en härsken kärring med snuva. Jo, jo, nu var de åtkomliga från alla sidor. Det var så i den byn att första dansen på bröllop skulle trådas av svärföräldrarna korsvis. Och alltså, nu måste ni upp och dansa, det är ju bara ni två kvar. Vet ni inte vad som passar sig? Men nu ska vi äntligen ta oss en titt på dem. Hon med sina vrister och han med sina väldiga nävar. Som Amsterdams glädjekvarter. Upp med nu. Och äntligen skred moster Evelina ut på golvet som genom ett vägbygge. Och Anton återtog den höjd han tappat och de började dansa. Och det vart brushannar om våren och svanor om hösten. Det var polka och vals och en snoa som tango. Det var en dans som aldrig dansats förr i denna by. Än var de i varsitt hörn av salen, än stod de mitt på golvet som ett enda träd i storm. Musikanterna visste inte vad de spelade, bara att det var något annat än det vanliga dunkelidunket tjo och kim. Till sist dansade de ifrån varandra. Hon ut genom östra utgången och han genom den västra. Och de bugade mot varandra i det sista. Och så träffades de inte mer. Ja, det vill säga, han kunde hälsa på henne någon eftermiddag för att samtala om väder och barn och krämpor och politik. Men deras hemliga möten var förbi. Som om något vilt inom dem hade förnärmats av det där äktenskapet mellan barnen. Men du skulle ha varit med när Anton och Evelina sopa hela byn upp efter skolväggen med sin dans. Vilken blåst, sa byn.